Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Välkomna till DIF-podden. Mitt namn är Robin Fredriksson och med mig har jag Fabian Ahlstrand och Tony Lidén som vanligt när vi snackar sporten här i vinter. Hur mår ni, grabbar?
Bra!
Jättebra!
Bra, Fabian?
Jag mår jättebra, alltid bra.
Djurgården har stormat igenom gruppspelet. Körde över Degerfors 6-0, 1-0-seger mot Frej, 1-0-seger mot Jönköping, 8-0 målskillnad, 3 matcher. Vi snackade ju kort efter Degerfors, sen dess 2-1-0-seger mot Frej och Jönköping. Vad drar vi för slutsatser av det här gruppspelet egentligen?
Nej, men det är klart det är positivt. Vi känns mer rustade än vad vi gjort tidigare år när det har varit kuppen och... Sen är det alltid svårt att veta var man står någonstans med tanke på att vi bara mött superetta motstånd. Så därför är jag positiv till att vi får en riktig värdemötare nu på måndag.
Tony, hur tycker du att Djurgården har sett ut i det här gruppspelet? Är det rätt eller fel om jag säger att Djurgården har gjort 3 bra halvlekar och 6 möjliga? Då tänker jag på de 2 mot Degerfors och den andra nu senast mot Jönköping. Eller...
Nej, så har du 2 mot Degerfors nu.
Ja, alltså, vi är ju bra i bägge halvlekar.
Jag tycker ju att... ja, absolut. Men jag tycker ju att första halvlek mot Frej är väldigt, väldigt bra.
Har jag rätt eller fel med att säga att vi gjorde 3 av 6 bra halvlekar?
Fyra måste vi nog ta till med. Men egentligen, alltså, den mot Frej, det enda som fattades egentligen om man jämför Degerfors och Frej, det är att vi fick inte in bollen i början och då går det liksom i stå. Det är ju som det är så med alla matcher, det är svårt att dominera 90 minuter rakt igenom och får man inte utdelning på det övertag man har, då går det oftast ner i tempo och så blir det lite positionsspelare, så att det är väl lite grann som det funkar. Jag tycker snarare den som stack ut dåligt, det var ju, tycker jag, J Södra. Första halvleken var ju bedrövligt dåligt faktiskt, tycker jag.
Men ja, kan inte det ha någonting med att man vet att man är vidare och
jo,
att det kan gå ner lite i motivation, även fast det inte borde vara så, men det är lite så det fungerar.
Jo, jag tror det är helt rätt. Jag tror det är exakt det som hände. Men det är väl just de bitarna som jag tycker det är perfekt läge kanske att kämpa lite med dem också. Det kommer ju vara massa matcher då ni kanske inte är på topp och det är kanske inte så jäkla kul att möta, vad ska vi ta för någonting, Dalkurd hemma eller borta. Det är som med alla, det är tre poäng i alla matcher liksom. Det går inte bara att ställa in dojerna och tro man ska vinna. Så överlägset är inget lag. Du måste göra 100%. Mm. Eller alltså, i alla fall lite 5, för annars är det ju risken att det bara att du inte får utdelning och så plötsligt så gör de ett slumpmål, så får man jaga resten av matchen.
Den halvleken jag är mest nöjd med faktiskt, det är IK Frej första. Alltså det är lätt att framhäva Degerfors andra, men där kliver vi ut med 2-0-ledning och får ett billigt mål ganska tidigt för att sedan kunna spela ut. Det jag tycker mot IK Frej så var bra, det var att vi direkt gick ut och tog tag i matchbilden på liksom, inte de mest glamorösa förutsättningarna, Vikingavallen, men att vi går ut, tar tag i taktpinnen direkt och är så pass stabila bakåt som ändå var. Vi bjuder inte på någonting, utan vi är väldigt noggranna i alla situationer och vi är ändå skarpa framåt. Vi skapar ändå väldigt, väldigt många lägen i den matchen, och som du sa Tony, det blir ju så när man inte får in bollen att man lätt går ner i tempo. Men man
jag tyckte det kändes som att Degerfors-matchen bara fortsatte över.
Mm, jag
jag tyckte man gick lite grann på ångorna och liksom glädjespelrusen från första matchen. Så att, och när man inte fick utdelning, då det gick inte lika bra den här gången. Okej, alltså, då blir det lite positionskrig och så kommer det igång där. Även om det var ganska bra spel ändå, tycker jag faktiskt, i första halvleken. Mm.
Sen så blir det lätt så att man tar med sig, Jönköpingsmatchen var ju inte bra, och det blir ju lätt så att tongångarna är ju kanske inte lika muntra som de borde vara, med tanke på att vi avslutar så pass dåligt trots seger. Det har ju varit lite bittra tongångar, att vi inte presterar och att vi kanske behöver en anfallare och allt vad det innebär. Men ska man summera allt i ett, så är det ju klart godkänt, och många positiva grejer att ta med sig, tycker jag.
Jag tycker det har varit jättebra, så, och det är bara att titta tillbaka de senaste åren, hur det har gått då.
Jag tror många underskattar hur svårt kuppen är egentligen. Det pratas om, alltid om fiasko och så vidare, men det är fan svårt att bara vinna en grupp av 4 lag på beställning, även om det är superettanlag liksom, under vintermånaderna och sådär. Det är inte, vi är ju inte enda allsvenska laget som inte har gått till min semi varje år liksom.
Nej. Ja, titta på de övriga lagen också. AIK har ju inte fått till det. De har ju sprungit runt och spelat one man show fotboll i 3 matcher, och nu har ju de räddats av att det finns en kvalitet i truppen och att motståndet har varit bedrövligt. Malmö hade problem i första matchen mot Dalkurd. Man ska inte dra för stora slutsatser av att vi gör dåligt i en match mot Jönköping. Men alltså det vi framförallt ska ta med oss, som vi inte har nämnt, det är ju att vi är så pass stabila bakåt. Det finns en trygghet från Isaksson upp till anfallet i det defensiva. Vi är noggranna i alla situationer. Vi har Jonas Olsson och Jakob Uno Larsson som är lika stabila som i fjol. Och jag tycker det finns en ryggrad i Djurgården som känns väldigt, väldigt trygg. Och det är bara positivt att ta med sig, för andra kommer ju komma.
Ja, definitivt. Men alltså, jag är inte fullt lika negativ kring Gisö. Första tycker jag är kanonhuset på alla möjliga sätt. Det är dålig inställning, och du kommer inte in i rätt tempo och hamnar efter och så. Men det andra tycker jag tycker det kan man ta med sig ganska mycket, så att de kommer in på en gång. Jag tror Tino spelar väl Kostic fri efter 20-30 sekunder eller någonting. Och efter det, och så hade vi den här raiden med Jonas Olsson när han gör det här, springer hela vägen ner, höll på att göra en Martin-mål nästan. och så då fick publiken komma igång, matchen kom igång. Det känns som att de hade snackat i paus, och sen var det ett helt annat lag som kom ut. Det är också ganska skönt att kunna ta det, alltså ändra inställningen och få med sig kvaliteten ut, även om det inte kom så jättemånga heta chanser, men de kom ju chanserna till slut ändå. Så att jag tycker det tycker jag också är kvalitetsmått egentligen, att man kan ställa om då. För det är svårt att ställa om när man har kommit in i någon viss lugg i matchen då.
Ja, exakt. Det finns ju många sådana mentala styrkor att ta med sig också. Vi kan ju bara ta IK Frej-matchen också som ett exempel, att vi får inte hål på Frej, men det känns väldigt tryck bakåt och man känner bara att kommer vi, så länge vi fortsätter nöta på, så kommer målet komma. Och det gjorde det i den matchen och det gjorde det också i den här matchen. Nu kanske man inte känner sig lika tryck på att målet skulle komma, men ändå, det finns stabilitet och trygghet som så här pass tidigt, som känns oerhört bra redan nu.
Vad har vi fått för svar då? Vi har spelat Jonathan Augustinsson 3 matcher till exempel. Har vi ett tydligare svar på vad han står inför allsvenskan? Kommer vi behöva en ny vänsterback eller inte?
Både ja och nej. Jag tycker att han gjorde, han var lite, jag tycker han var lite tillbaka i, jag tycker första 2 matcherna var han bra. Degerfors matchen var han bra. Jag tycker Frej var han också okej, utan att utmärka sig. Men jag tycker i Jönköping faller han tillbaka lite. Jag vänder lite, men jag har ju varit lite osäker där. Men det är liksom baserat på förra året och hans skadehistorik. Alltså att vi behöver en ny vänsterback, det är ju uppenbart. Sen om Augustinsson är rätt alternativ att ha som startspelare på den positionen, det är en annan fråga. Jag är osäker fortfarande. Jag tycker att det finns lite brister i hans spel, framförallt offensivt. Men ja, jag väntar lite med den bedömningen. Men det är klart, han kan ju spela allsvenskan, det tror jag. Men att det ska bli en förbättring, det är jag tveksam om.
Jag tror det. Jag tycker han är jättebra. Alltså, om han kommer få, nu har jag fått här 3 matcher, om han kommer få några till det. Jag tycker han har sådana klart bättre defensiva egenskaper än Elias Cech hade till exempel.
Det håller jag med om, absolut.
Och jag tycker han har bra intentioner framåt också. Sen är det en skillnad. Alltså,
jag har mött 3 superettan. Han har inte riktigt testat. Alltså, Elias Cech hade också sett tokstabil ut defensivt mot Jönköping, Frej. Han har ju fått problem när vi möter bättre lag.
Mm, exakt.
Och vi har inte mött bättre lag.
Nej, det stämmer. Men det är allt vi har att gå på också. Så att annars kan man inte göra någon analys alls. Det är allt vi har mött. Men jag tyckte även att Augustin såg väldigt bra på försäsongen förra året också. Jag tycker han såg bättre ut än Elliot Cech då också. Men alltså, det är skillnad på träningsmatcher och när det är tävlingsmatcher såklart. Men jag är nöjd med Augustin så här långt. Och jag tror inte det finns så större farhåga än att tro att inte han ska leverera. Alltså, det är inte någon beam, men jag tycker det finns många saker i hans spel som jag tycker är bra. Men det jag är mest orolig för, det är ju inte hans spelmässiga kvalitet, att han ska hinna komma upp i par liksom, till allsvenska starten, utan jag är mest orolig att han går sönder och vem vi ska spela där då. För om du kollar på en sån som Gunnarsson, som nu har gjort 3 stycken raka tävlingsmatcher, både högerbacken och mittbacken. Men att ha en högerfotad vänsterytterback, det kan ju aldrig vara bra.
Nej, det är ju inte det.
Det går ju lite surr om att Bosse har snackat om att Gunnarsson kan spela vänsterback om så krävs och så vidare, men det är ingen optimal lösning för oss att gå in i 15 matcher med om Augustinsson blir skadad igen.
Nej, verkligen inte. Och alltså, Gunnarsson är ingen ytterback. Hans spelstil är ingen ytterback. Alltså, han är stabil defensivt, och det är bra i sig, men offensivt
är Gunnarsson kanske en rimligare ytterback i så fall.
Ja, alltså, men Gunnarsson vill man ju helst undvika på den positionen. Det är ju mer en nödlösning, och att han går för Johan Andersson i de här matcherna, det får vi se. Det får vi bara konstatera. Det är en felrekrytering av att vi har värvat Johan Andersson.
Du kan slå fast det så tidigt alltså.
Nej, men jag tycker så här, om vi har värvat in en ytterback så ska jag vara backup till Beimo. Då ska vi för fan spela med honom. Ska vi inte plocka ut en mittback på den positionen? Det är klart, kanske om Beimo blir såld och han är kvar och blir backup då. Men han, uppenbarligen så är han inte en startman om Beimo blir såld. Det kanske tar ett tag han kommer in i det. Men jag tycker att det är konstigt att vi har plockat in en backup till Beimo som inte får spela.
Som är tredje val på en position så att
säga. Ja, men då är det ju bättre att låna ut honom.
Men jag tror det handlar om många andra saker också. Jag tror det handlar om att man vill verkligen att Gunnarsson ska få matcher, för Gunnarsson är för bra att sitta på bänken egentligen.
Absolut.
Sen kan jag hålla med. Alltså, hade man inte tagit en backup till Bejmo så hade vi tyckt det var konstigt också. Det krävs inte speciellt mycket för att ha en sån tunn backlinje. Liksom. Jag tror inte man var beredd att satsa mer pengar på att få en bättre backup till Bejmo än en sån som Johan Andersson. Då kan man nog lida Gunnarsson när han kan istället. Jag tror det var en pengafråga bara.
Mm. Nej, men jag köper det argumentet absolut, men jag tycker bara att det sänder konstiga signaler.
Håller med.
Att vi plockar in en bänkspelare för Sirius som, ja.
Det hade kanske inte gjorts med fast i hand, men vi kanske räknade med att vi tappar Une i januari och då kommer Gunnarsson vara liksom startman på mittbacken och ja. Då, alltså, för vi tog in Johan Andersson innan vi trodde att vi skulle sälja Une Larsson förmodligen och hela pusslet läggs ju inte samma dag liksom.
Nej, men du...
Men däremot jag måste säga, jag ser väldigt lite logik i att vi går in med samma start. Det var alla tre matcher i kuppen när våran sportchef har gått ut och sagt att vi ska utvärdera truppen under kuppen.
Jag håller med.
Speciellt när vi är så klara man bara kan vara efter två matcher av tre i en kupp.
Ja, jag tror det var väldigt viktigt att vi vann. Jag fick 9 pinnar i kammarmatchen nästa match. Det tror jag.
Jo, absolut, men det är så här, det är en väldigt sekundär grej om man jämför med det som ska komma skall med Europaspel och sådär. För då måste vi rotera i Allsvenskan och det är ju bra mycket viktigare än att komma bland de bästa gruppettorna i svenska cupen.
Hade vi haft fjolårets trupp hade jag förstått det. För då hade vi en superstark startare, men inte mycket att spela på bänken. Det hade inte varit värt att slänga in i match 3 Javo och Helena Garba på topp
liksom. Jag är helt med dig, alltså. Jag tycker ju verkligen att det här var ju
idag, jag menar, Jonathan Ring är ju inte sämre än Harris eller Tinas liksom.
Jo, det är han.
Alltså det,
Harris eller Tinas är ju vår näst bästa spelare offensivt efter Krim.
Ja, men alltså vi borde ha fyra spelare på bänken som kan gå in utan att det är en stor kvalitetsmässig förändring.
Mm. Nej, jag håller med dig till 100%. Jag tycker det är helt rätt tanke att varför inte rotera när vi har, i tävlingssammanhang, när vi får det ultimata läget att träna in det, att implementera in det i tävlingssammanhang. Vi är klara att gå vidare i princip. Eller vi var klara att gå vidare. Det är ju bara jag håller med
dig. Om vi vågar göra det nu, då kommer vi inte göra det någon gång.
Nej, och det är, och en allsvensk match borta mot, jag vet inte vilka vi har innan det i Europa, men de allsvenska matcherna är mycket viktigare än den här matchen. Och det här är det närmsta läget vi kan komma att träna in det och rotera.
Ja, exakt. Jag ser inte riktigt men det är inte så att, ja, men om Badji hade spelat istället för 10 och match 3 hade vi inte, vi har ju inget kvitto på att det är en jätteförsämring.
Om vi kollar på Öskans track record i Djurgården, han har bestämt sig för sin elva, sen kör ju den benhårt liksom, någonting annat.
Ja, jag supportade det till 100% i fjol när vi hade en så stark start, eller vad, det är förmodligen den starkaste starten vi haft på, alltså mer än, alltså kanske till och med bättre elva än vi hade några av vissa guldsäsonger liksom.
Surt att vi inte hot om guldet med det laget efterhand.
Ja, det kommer vi se tillbaka på som alltså vi hade en ruskigt bra start eller fjol. Men i år så, årets trupp är ju inte byggd med liksom råspets på flera positioner som, där vi har ju sett till att vi har egentligen lika bra spelare på bänken som vi har i elvan. Och då men jag blir lite orolig för att vi kommer köra samma grej i år, att vi kör på 11 gubbar och bara kör. Och det tror jag inte kommer gynna oss i längden med årets trupp. I fjolårets trupp, helt rätt. Årets trupp, det kan, om vi nu går på den modellen, så tror jag att det kommer kosta oss mer än det gynnar oss.
Jag vill också se
att, och tas det bara ut en startelva per år, då, jag menar, det gäller att inte vara sjuk eller skadad där i februari då i så fall. Ja, men jag tänker också, hade Jonathan Ring varit frisk eller liksom, han var ju lite småskadad och hade varit sjuk där när, inför första
kuppmatchen. Ja,
och hade det varit han som hade startat alla tre matcher annars då?
Ja, men exakt. Det är en intressant del i det, att stjärnorna har ju stått rätt för vissa som har fått chansen. Och då har de gjort det bra,
ja,
så de har fått chansen.
Det gäller att vara,
Och jag håller med, alltså, och att tänk om Jonathan Ring hade gjort en jättebra match mot J Södra. Vad hade, hur hade tankarna gått åt Öskan nu? Eller då? Nu är, kommer det bli så att det kommer bli samma elva som startar mot BK Häcken.
Och, ja, för nu finns det ju inte så mycket alternativ. Nu har vi, alltså, vi har en väldigt tuff kvartsfinal som väntar, och vi har men vi har inget riktigt kvitto på vad, hur bra Fredrik Ulvestad är, eller liksom, vi får ju köra på det vi, för nu vågar man inte börja rotera.
Nej, men det är ju bara att, det tycker jag också. Nu ska inte jag dra allt för stora slutsatser, men jag tror att Ulvestad är ingen startspelare i Djurgården.
Nej, den farhågan börjar jag få också.
Jag tror att det är en, vad jag har hört också, så är det folk som inte har varit jätteimponerade av honom i träning då, som spelar i Djurgården. Men och det känns ju mer och mer att, för jag menar, hur lång tid ska det kunna ta om man skulle vara värva som startspelare att få chansen att komma in och spela? Det här med att han ska slussa in försiktigt, det är ju rent skitsnack. Han började träna med laget innan Degerfors-matchen.
Ja, det där är ju skitsnack. Jag tror alltså att han inte har helt enkelt inte sett bättre ut än Karlström och Walker.
Nej, jag tror
och det. Om man ska tolka Östgans ord, så han sa ju att han är ett fint komplement till Walker och Karlström. Det tyder väl på att han just nu går in som trea liksom.
Fast, vad ska han säga då? Att han är egentligen mycket bättre. Nej, jag tror jag bara säger så här, vare sig det är så inte. Men jag håller med. Men nu kollar på som de vi värvade på slutet på förra säsongen, och gick ju rakt in i startelvorna.
Typ Engvall ju bara in, för vi hade inget bättre.
Nej, men jag tror inte att han, som man trodde inför, att det här är Källströms ersättare. Det var ju så snacket gick. Men ja, nej.
Ja, bra med ja, det där är ju också klurigt, för han har ju fan inte spelat någonting senaste åren. Så att hur bra meriterna är, det, han har gjort en säsong i League One sen han liksom lämnade Norge. Och så här,
men ändå ser det lika så stor skillnad. Jag har ju mina dubier kring Kristoffersen liksom. Han har ju varit här i drygt ett halvår nu, och jag har inte sett någonting bra av honom hela tiden. Men Ulvestad är ju precis kommit. Det kan ju faktiskt ta lite tid innan allting sätts. Det kanske är lite dåligt självförtroende. Det kanske kan ta, han är ändå värvad av en, jag vet inte om det var en championship eller någon Premier League-klubb när han värvades. Men som, det måste ju finnas någonting där bakom ändå.
Det var Burnley ligger ju sjua i Premier League, så det är inget kattpiss vi plockar.
Nej, men det är det jag menar liksom. De ligger,
ja, men att de ligger sjua nu har väl egentligen ingenting att göra med att de signade honom på Bosman för tre år sedan.
Nej, så är det, absolut. Men det har ju lite med att han inte får spela där, tänker jag.
Ja, nej, så är det ju. Men han fick inte spela i Championship heller, det oroar mig.
Men det
Fast det gör ju inte Engvall heller, om vi ska vara riktigt ärliga. Det finns ju bra spel.
Men de leder ju också Championship. Det gjorde de inte förra året, men vi ska inte bara ifrågasätta värningen, men jag tycker, jag menar,
man får lite dåliga vibbar, kan man bara säga.
Så kan man väl säga, men det är lite för tidigt än för att ha större
slutsatser. Absolut. Däremot
det här, jag håller med, det är lite konstigt att vi inte roterar lite mer, att inte Öskan gör det. Alltså det enda är som försvar jag kan se att vi inte roterar mer där. Det är ju så, jag tror kanske att man inte är säker om att plocka in en anfallare till exempel. Att man kanske har gått för några som man inte fått med sig, eller för dyra alternativ. Så vill man verkligen ge Tino en chans. För man tror ju väl, man har ju Bosse prata, man har Öskar prata, alla säger att Tino är en sån otrolig talang liksom, att det kommer bara kanske blomma ut en dag.
Absolut.
Då tror jag att man vill ge stabilitet kring honom. Jag ser inte att allting är uppbyggt kring honom, men jag tror det är en del komponent. Men nu ger vi honom tre matcher. Nu eller kanske den hela cupen. Han ska starta enda match. Så jag tror att det kan faktiskt bli så. Det vet ni med andra spel man tittar på. Plötsligt man ser att det finns intentioner, men det händer inte. Och så plötsligt bara, så sitter allting. Och så bara ramlar iväg. Jag ser inte att det blir så med Tina, men han har ju otroliga kvaliteter då, tycker jag, fortfarande. Det han stökar till det sista oftast avgörande momentet. Men äka vad han har fina saker ändå.
Jag håller med dig till 100%, men alltså, jag menar, att han är en stor talang, det är inte synonymt med att han är en bra anfallare.
Nej, det tycker inte han är en anfallare.
Det är det jag menar, alltså att Tia, absolut. Han och Karim, att de försöker växeldra och sådär, men jag tycker inte att det ser så automatiskt ut. Det går inte på räls när de försöker göra det. Jag tycker Tino tappar mycket ibland det här att han ska vara anfallare, och när vi anfaller med ett 4-2-3-1, 4-5-1, då vill man ha en som är där framme och är liksom i boxen när vi kommer ner oss fram och står där. Tino, han blir liksom, han blir lite bollkåt, han vill komma ner, hämta den och vara delaktig i spelet. Sen så, så jag tycker att det finns ett läge mot IK Frej när det kommer ett inlägg och han har ett bra läge att stötta in bollen, men det, han är lite för petig. Det är liksom, det är ingen, han är inte vid försvaren, han gör det inte jobbigt för försvararna. Han är fin, men det är nog lätt för försvararna att hålla koll på honom.
Oj, där... han är en bolltalang.
Ja, det är... Oj, där försvann Tino. Ja, men han sprang 15 meter från målet. Ja, men det är lugnt. Det är lite så att han är vid fel ställen för ofta för en anfallare. Jag håller med om. Han är en fantastisk talang och det är fina sekvenser match efter match. Jag tycker han har varit bra i långa stunder under alla tre matcher. Jag tycker folk är alldeles för kritiska till hans spel, men det är just, ja, det finns inte den där pålitligheten längst fram. Det kommer inte, det kan, alltså, och jag säger inte att man kan vara pålitlig för någon anfallare, det kan man aldrig vara.
Alltså det är inte som, och som vi jämför med Olungas, liksom. Han hade ju under sommaren en period när han hade kanske 3 eller 4 ramträffar, när han började ta sig till lägen, men han satte dem inte. Han hade liksom oflyt. Tino, jag har ändå sett han liksom 3 år i Djurgården nu, och han känns inte som den där naturliga strikern på något sätt.
Nej.
Som att det liksom är fel. Han så kanske som bäst ut när Pelle spelade honom på en kant liksom 2016. När han och Moon konkurrerade om högerkantsplatsen här.
Men det blir lite speciellt, liksom. Vi har för många kantspelare. Det finns inga sådana utrymmen. Och, alltså, jag tror ju stenhårt på tiden, det måste jag säga. Det gör jag. Men jag vet inte om Djurgården har tid att vänta på att han ska blomma ut. Det går så jäkla fort. Och vi har av 7 matcher i maj, tror jag. Det kommer ju bara hagla matcher hela tiden. Och det måste ju sitta någon. Alltså, jag gillar ju Badji också, men det är så uppenbart att Öskan inte tycker att han har det taktiska kunnandet. Därför inte får spela. Det är så enkelt.
Förtroende finns inte där.
Nej, alltså från Öskan. Alltså, jag tror Badji själv har sitt förtroende. Men just det där, det är ändå skillnad med Badji, tycker jag. Alltså, han har ju fysiken och han springer rakt mot mål. Så det är som det är instinkten som är annorlunda. Sen kanske det är annat. Jag tänkte på det jag såg Elfsborg-Bayern här också. De har ju Per Frick, han gör ju alltid mål mot oss. Men han är ju så här superutpräglad nia. Han springer, det är alltid genomskärare, långa bollar. Han ligger alltid på rulle hela tiden. Tino är ju en tia rakt igenom, ja. Eller kanske en kant, men absolut ingen nia. Och det är inte hans fel, liksom.
Nej.
Jag tror faktiskt att sådana fall tror jag faktiskt till och med att Kosic kanske ska vara bättre som nia än Tino faktiskt. Men det är frågan, vad ska vi göra om Tino, ska han inte spela då? Vi har lite överflöd på kantspel, men vi har ingen central liksom, pjäs i mitten som kan ta plats. Liksom, till och med som Ragge kunde göra. Han har ju stor och tog plats liksom, som targetspelare, kunde ta emot bollen och flytta upp laget. Men han hade andra saker som var sämre. Men Tino har inte just den biten.
Nej. Och jag kan ju tänka mig också, det här är en teori jag har, att Öskan jobbar ju med nära dialog till laget, och det kanske är så att han har pratat med spelarna och frågat vad de tycker och tänker kring vilken spelare som ska vara längst fram. För det är ju det man har ju sett av Badji, det är att han är ju fantastisk när han får lägen i boxen, men att
han är tvärtom mot Tino, han är ju en killer där.
Ja, men det kanske skär sig i samarbetet med de övriga spelarna, och där kanske spelarna tillsammans med Öskan, det är klart Öskan har det sista ordet, men att man kommer fram till en bedömning att ja, det kanske är bättre för Karim att vi har Tino längst fram, det kanske är bättre för Radetinac att vi har Tino längst fram, och så vidare. Att att det kanske för lagets bästa är bättre med Tino längst fram.
Kanske.
Och det var han lite inne på när jag pratade med honom, att ja, men att det är, vi supportrar ser ju ofta, men vi ser ett volleymål mot Bode Glimt, det är klart. Då vill ju alla se Tino eller Budgie. Men fotboll är ju mer komplex än så, och ja,
men det tråkiga när inte roteras. Vi vet ju inte om Badi hade varit briljant mot Gisöda till exempel. Om han hade fått 90 minuter och så jäklar.
Ja, det är ju samma sak med Ulvestad liksom. Om han hade fått 90 mot Jönköping, han kanske hade liksom briljerat då.
Ja, men det jag tror liksom alla supportrar till Djurgården känner, att Vi vet liksom inte så mycket om Budgie. Han fick sina chanser där under sommaren när Öskan var tvungen att spela honom, och då levererade han i mål mot AFC. Han gjorde ändå en ganska bra match mot Malmö, tycker jag. Gör mål i derby mot Gnaget, och sen tar han på sig ett idiotiskt rött kort i U21-match och blir avstängd i 3 matcher. Och då tappar han den här rytmen, och så kom han aldrig riktigt tillbaka. Han fick ju chansen i sista matchen mot Kalmar, men uträttade inte så mycket. Och det är väl liksom det är väl lite fortfarande det här, att man vet inte var man har Budgie. Det blir några inhopp. Han gör fantastiska mål, han gör mycket ursätt, men hur bra är han? Och ja, det är svårt det där.
Mycket. Det är.
Men jag tror fortfarande, alltså, givet alla de här försäljningarna, givet vårt egna kapital, givet hur mycket och otroligt många matcher det kommer vara under våren här, och hur viktigt det är att inte hamna efter, att Djurgården inte värvar en renodlad klassnia, det tycker jag är lite konstigt. Jag tycker det är konstigt att vi inte värvar en vänsterytterback också, för det kan bli otroligt kostsamt om vi går in och vi är felbalanserade, och så går det stå. Lite grann som det var i matchen igår, kan man väl säga, bitvis, det är som där det inte händer någonting. Och så har vi har inget annat verktyg att kasta in.
Nej.
Det kan ju vara så att Badi kanske funkar, Tino kanske funkar, Kostiska kanske funkar. Så det kanske blir någon som blir en skitbra nya plötsligt sådär. Men just det här att ge sig själv möjligheten att ha fler alternativ är otroligt viktigt, tror jag. Så man inte bara står där och så stänger fönstret och så kan man inte göra någonting åt det.
Nej, jag håller med.
Alltså, vi har ju inget säkert kort. Det är liksom det säkra kortet, liksom vårt backup-alternativ, det är att sätta både Karim och Kostic längst fram.
Exakt.
De två, och då har vi inte riktigt den här killen.
Men då pratar vi ändå två smurfar liksom. Det är inget att
tappar vi en dimension i spelet.
Exakt. Alltså, det jag menar är som att ibland kan det kanske räcka med någon som bryter mönster, bara att det blir en annan typ av dynamik. Det blir som långa bollar, genomskär, ett annat typ av, det är andra viktigt. Kan jag tänka mig bli lite förutsägbart, även om jag tycker det här dödsspelet ibland, spelat på ett Degerfors, var väldigt effektivt och väldigt bra. Så att, men det blir förutsägbart också, för det är så de spelar.
Exakt, men jag ska prata om det, att den här trion, Kostica, Karim och Harris, de söker sig ganska mycket inåt i banan för att kombinera. De är ju inte så, de brukar inte gå längs kanterna, men att ytterbackarna fyller på och att de har ytterligare, att det blir ytterligare alternativ med två ytterbackar som pumpar på offensiven. Och där har vi haft Gunnarsson i 3 matcher. Ja, undantag när Bejmo kom in då. Men när Bejmo är tillbaka på riktigt, då kommer ju han forcera på den här högkanten, och då kommer det öppnas upp för mer inläggsspel. Men och då blir det ytterligare problematik. Ja, vi har ingen tillräckligt kraftfull anfallare i boxen.
Nej. Mm. Sen det där är en annan sak som jag tänkte på också. Det var ju skillnad när vi hade Mange på högerkanten, för han gillar ju att ta steget inåt. Nu har ju Harris visat sig lite grann, men annars är ju Harris en kantslickare egentligen.
Ja,
naturligt är det hans grej liksom.
Så att då blir det inte lika naturligt med överlappen, tänker jag på också. Så det blir ju, när Mange drog sig in mot boxen, då kunde ju Bejmo komma löpande längs kanten. Då får man ju dynamiska alternativ hela tiden.
Sorry.
Så det kan bli lite annorlunda också.
Jag tänker in i mittfältet då. Som vi sa tidigare, vi vet ju inte vart vi står med Ulvestad. Men Walker och Karlström, tre matcher vardera. Jag tror många tycker att det skulle kännas lite tråkigt att, liksom, att gå in med Walker och Karlström som ordinarie innersfältare. Men liksom, jag är inte inne på att det behöver vara så dåligt. Det är ändå två bra allsvenska mittfältare.
Men det beror inte lite på vad vi ska ha kreatörerna också lite grann. Man måste ha lite vattenbär i ett lag också för att få en bra balans på det. Men så det jag gillar faktiskt den här podden, vet du, 352. Och då tror jag var Hoffman som var inne på att han tyckte att Karlström och Walker kompletterar varandra så bra. Jag tycker precis tvärtom. Annars tycker jag att det var bra analys. Jag tycker inte alls att de kompletterar varandra. Jag kan inte förstå varför Karlström ska gå tillbaka till sin backlinje och hämta boll.
Jag tror de behöver hitta varandra lite bättre. För alltså, Walker har alltid varit bra på att liksom anpassa sig till den som spelar bredvid och ta den rollen som passar bäst. Och de har inte spelat så mycket ihop, även fast de har varit i Djurgården ganska länge. Ja, men det kanske blir bra om vi liksom låter dem.
Ja, återigen kanske det är en del av Sömerskans idé också, att få ge vissa tid tillsammans och se om de hittar varandra. Det kanske är så enkelt, men jag ser inte, jag tycker att Walker har varit mer stabil, men samtidigt så Karlström har ju en mycket högre högsta nivå som,
precis,
bortsett från de fasta situationerna så att säga, så där är ju Walker riktigt förträfflig, måste man ju säga. Men just här, jag tycker Karlström är tillbaka lite grann där han, när han inte var så bra i Djurgården, när han håller på att överarbeta lägena och håller på att komma med ryggen mot och så på väg att tappa bollen i helt fel lägen. Men däremot så jobbar han ju upp sig i andra halvlek, tycker jag, och var riktigt bra mot Lisödra. Men jag sett för lite av det för att känna mig trygg med honom.
Precis,
och åka tillsammans i alla fall.
Jag tycker han har tycker det han har haft lite problem. Det är som du säger, att han kommer mycket med ryggen emot och vill ha bollen i fel lägen. Jag kommer ihåg att det var en gammal tränare som lärde mig det, att får du en passning upp som innermittfältare och passar tillbaka till samma spelare, då har du gjort fel. Och jag tycker lite det Karlström har varit mycket i år, att han hamnar i situationer som gör att han måste ta, ja, men ibland blir det för enkla beslut han måste ta, för att han roterar sig fel. Han vet inte riktigt vilken ytor han ska röra sig på. Och som du säger, Tony, det är ofta han kommer för långt ner. Jag ser mycket hellre att Walker är den som sköter upp spelet nere i banan, och att Karlström blir högre upp och blir mer kreativ. För Walker, det har ni bevisat under sina tre säsonger i Djurgården, det är ju ingen kreatör. Det är ju en sidledsspelare, det är ju en sidledsdanne offensivt sett. Det är ju ingen kreativ spelare på det sättet. Han är duktig på fasta situationer, han är bra på att positionera sig, han är bra på bolla ut bollar till höger och vänster, men det är ju ingen kreatör. Och där måste ju Karlström bli, där måste man känna sig trygg med att Karlström är den spelaren som kan ta de där initiativen. Men jag tycker det är för mycket bolltapp. Det går ibland för långsamt och det blir ibland för, ja, men jag vet inte riktigt. Det är för osäkert. Han har inte tagit det här klivet i år. Nu har han ju fått förtroende, men han har inte tagit det. Och det är man ju lite besviken över.
Jag håller med.
Och sen är frågan så här, hur stor del ska våra innermittfältare ha i vårt lag? För vi har ju Kerim Kostica, Radetina som jag pratade om. Vi har en anfallare som gillar att komma ner. Vi har ju många spelare där uppe som gillar att kombinera sig fram, plus två ytterbackar som vi fyller på. Hur stor roll ska våra mittfältare ha i offensiven?
Ja, där vet jag inte riktigt vad liksom.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Öskans grundidé är riktigt, för det var så speciell situation i fjol när Källström kom in där och man liksom han kan ju inte ta någon bakgrundsroll på något vis.
Precis.
Och så, det kändes liksom som att han alltid inte riktigt passade in i Öskans modell. Men de liksom fick det att funka lite grann. Så det, ja, det är lite, det är ett lite stort frågetecken där kring
hur. Ja, det, och det är så här, kanske Karlström vill ta en för stor roll i det här laget. Han kanske vill, som du sa, det,
precis som Kim liksom.
Ja, men du sa att han överarbetar vissa situationer och att han vill så mycket. Kanske för att han känner flåset av Ulvestad, kanske för att han känner sig att han måste vara delaktig. Jag vet inte, men någonstans så det är ett lite frågan där hur delaktiga våra innermittfältare ska vara. Därför tycker jag att Walker är en perfekt spelare i det här laget. För han underordnar sig. Han kanske är, visst många lyfte förra året hans bollvinnaregenskap. Jag såg den inte riktigt, men jag tycker samtidigt att han är väldigt stabil och pragmatisk spelare att ha i den rollen, för man vet alltid vad man får och han är nyttig på fast situationer.
Jag tror exakt så som Öskan tänker också. Jag tror väldigt många tränare gillar att veta vad de får ut varje match som vissa spelar. Som någon form av stommen då. Walker gör ju sällan en dålig match.
Det får man absolut.
Samtidigt så, bortsett från hans fasta stationer, han är ju fantastisk mål i södra. Han glimrar ju sällan till och tar över en match och säger fan, Åker var bäst idag, fan vad han skapar grejer. Det är ju inte riktigt hans grej.
Nej.
Men du vet vad du får varje dag. Jag tror att det är väl kanske det som frustrerar, tror jag, många tränare också, när det har en sån som Karlsson som har bra toppar, men hans dalar är för låga, anser jag fortfarande. Alltså det måste ha en bättre höjd på dem. Och sen kan du få, sen man som, spelar man som Karlsson, så måste man också vara förlåtande, för han vill slå den svåra passen, han vill göra den här avgörande passen, och det tycker jag är okej. Men han får inte ha de här dalarna då, där han också, jag känner, det är bara en gissning, jag gissar att han blir lite frustrerad, för han vill vara kreatör, och när det inte funkar så söker han dem i onödan ibland, och vill ha mer boll så blir det lite för mycket.
Håller med. Ja, men är vi överens om att Walker i dagsläget har kanske till och med kört om Karlsson på vänstersidan och tagit över första rollen?
Jag tror att han är den mest givna inne mittfältaren vi har just nu i alla fall.
Vi har ju faktiskt glömt. Vi har inte pratat om Tindell någonting.
Nej, men det...
Han har ju inte fått spela heller.
Nej, men om vi ska se någon som jag kollar på träningarna och kollar på de här träningsmatcherna, så han är ju jättespännande. Alltså, om vi pratar med... Du vet, han har stuns i passningarna, han står till bra tillslag, han gör bra ryck när han får bollen. Så det är ju jättespännande.
Det hade varit att se Findell Ulvestad mot J Södra liksom. Det var skitroligt.
Eller mot Häcken.
Det är inte riktigt
Nu har vi Häcken nästa. Vad tror ni att vi går med för lag, och vad tycker ni att vi borde gå med för lag?
Men vi bara stanna lite vid Findell där. Jag tycker, som du säger, Tony, det är jättespännande. Men frågan är, ska vi, om vi plockar tillbaka, eller plockar tillbaka, men om vi får läget att plocka hem Sebastian Larsson och vi gör det, då borde han lånas ut efter sommaren. Det kan vara jättebra för honom att få den här våren på sig och,
ja, och träna om och men där, om Sebastian Larsson kommer liksom. Alltså det är ju...
Jo men det står ju mellan två klubbar, så
ja, men det är ju långt fram alltså.
Ja, men jag tänker så här att killen är fyller 18 i år, och jag skiter i om han fyller 18. Han måste spela fotboll, han måste spela A-lagsmatcher.
Ja, jag så tror jag inte känner, jag, kött.
Nej, det kommer inte ge någonting. Han måste spela fotbollsmatcher, kontinuerlig A-lagsfotboll. Han har inte gjort det tidigare och han måste slussas in till den miljön nu. Så jag tänker om han ska om vi plockar in. Ja, okej, det är mycket om och jag gillar inte att prata om termer, men säg ändå att vi plockar in Sebastian, då tycker jag att han måste utvecklas i en superrätta miljö eller division 1 miljö. Och visst, det kan låta lågt med division 1 miljö, men det är bättre att få speltid hela tiden och hålla på och harva de här jävla U21-matcherna.
Ja, det håller jag med.
För han,
ja.
Som Tony säger, det är ju superspännande. Han dominerar på träningen och men han måste spela fotboll.
Ja. Alltså egentligen, jag skulle lika gärna kunna släppa Karlström då snarare. Faktiskt.
Ja, alltså Karlström är ju en klurig situation, för han har ju ett utgående kontrakt.
Det är det jag menar.
Om han inte får spela nu, då kommer han vilja dra. Ja. Och om han får spela och göra det bra, då kommer inte han vilja förlänga. För han har ju högre ambitioner än allsvenskan, tror jag. Så det... Jag vet inte riktigt hur vi ska hantera Karlström under säsongen.
Nej, men alltså... Att skicka Karlström innan en allsvensk premiär känns ju...
Nej, jag menar du missförstår mig. Jag menar bara, alltså, jag behöver... Alltså, ser man i förlängningen i år så tror jag ju... Jag tror ju att Karlström inte kommer att vara kvar i slutet på säsongen.
Nej, det var jag tror. Du tror han är borta i sommar?
Ja, i sommar eller slutet på säsongen. Jag tror det blir ingen förlängning med honom. Så han får man se som en resurs och kanske lånar en spelare.
Okej.
Det är så jag menar.
Növer.
Och jag tror att Findell ska vi definitivt ha kvar i organisationen hela sommar, tycker jag. Så han blir en del av Djurgården så att han åker ut. Liksom. Det är kul att spela Frej, även om han kanske kan spela, nej, liksom, träna med laget. Ja. Han ska vara i Djurgården och fortsätta utvecklas där. Men sen håller jag med dig, som jag tycker det är jätteproblematiskt det här med det här enormt keffa U21-spelare som inte ens håller division 1-nivå, de matcher jag har sett i varje fall. Det är ingen utvecklelse där. Det är Javo i bäst på plan varenda match i stort sett. Det händer ju ingenting. Till och med när Ambadi kom in och gjort någon bra match här där, men det händer ju ingenting med de spelarna. Det är som ett träningspass. Det är bortkastat.
Ja, det är ju sämre än ett träningspass. Det är så dåligt så det finns inte. Det måste slopas, men det kan man prata i en flera timmar om.
Det är en helt annan diskussion. Men jag vill ha kvar Tindell, och jag hade jättegärna velat sett Tindell också. Han var väl lite krasslig också, tror jag, eller var det någon ben eller någonting. Men han hade velat sett en riktigt tävlingsmatch och se vad han som... Vad är han någonstans? Men och även här har vi liksom en överkapacitet. Vi har Walker och Karlström. Vi har Ulvestad som är precis signat. Och så har vi Tindell liksom. Och så ska...
Och Karim, alltså,
ja visst, fine. Alltså, han också.
Ja. Men jag håller med dig där med organisation, det kan vara bra. Men jag känner så här, ett halvår får räcka, sen måste grabben spela.
Ja, jag är inte övertygad om att Djurgården är någon så här superträningsmiljö heller, där han bara kommer blomma på kaknäs liksom.
Nej, absolut inte. Nej.
Så hellre att alltså A-lagsfotboll som du säger, Fabian.
Ja, det är jätteviktigt. Och det är många som säger sig, om han är 18 år, han kommer lära sig. Men det spelar ingen roll, han är 18 år, han ska vara bäst när han är 20 år. Det är det. Alltså, många säger att tid att utvecklas. Men det är inte så att han ska ligga i ett rum och pilla sig naveln och tro att det ska hända någonting, utan han måste ju spela. För att han ska... Jag tror att han kan dominera när han är 20 år. Kanske behöver han inte bli utlånad, men då ska han ändå få spela i Djurgården. Då ska han ha 15 matcher i år. Men det kommer han inte få, då är det bättre att han spelar i Superettan. Eller Division 1, eller vad det nu blir. Nåväl, Häcken.
Ja, Häcken. Vad för lag vill du ha och vad för lag tror du att vi får se?
Ja, det var ju...
Jag tror på exakt samma start här, va?
Ja, vad får du tro det?
Nej, Bejmo går in.
Bejmo går in såklart. Ja, men...
Vajo i mål.
Nej. Men nej, det blir nej, samma
men, jag är ju osäker på om Kostić startar. Alltså, egentligen tycker jag från början att Kostić är ingen kantspelare. Om man kollar på han gjorde sina poäng förra året i J Södra. Jag kommer inte ihåg om han gjorde 9 eller 8 matcher på kant. Han gjorde 0 poäng. Alla mål gjorde han som central anfallare eller släpande forward. Och när han spelar inte höger, nu ska han spela till vänster. Alltså, jag är inte alls säker på att det är Kostić kant överhuvudtaget faktiskt.
Nej. Möjligt, möjligt. Nej, men det är samma elva. Men är vi nöjd med lottningen?
Nej, ja, alltså i en cup vill jag alltid ha lättast möjliga motstånd.
Såklart.
Jag köper inte. Nu är det lite annorlunda i och med att vi redan är klara för Europa och det är liksom lite
mitt argument.
Ja, alltså vi, det är en tävlings, det är tävling visst, men vi, det är lite träningsmatchtävling över det hela.
Ja, det är inte så att vi pitchar planer för vi vinner cupen.
Men jag hatar argumentet att liksom typ om vi skulle spela Europa League eller någonting, att vi får svårast möjliga lag direkt, för att man måste möta ett sånt lag förr eller senare.
Nej,
alltså har man, nej, man vinner, nej, alltså, det är klart att du har större chans att vinna om du får lättast möjliga lottning hela vägen, absolut, fram.
Mitt argument är just att få en tuff värdemätare. Det är verkligen för att se var vi står. Alltså hade vi fått Örebro AIK Häcken och vi vinner mot Örebro, som jag tror kommer bli vara värdelös i år, och så får vi AIK ett derby, och vi vet derby. Det är en helt annan typ av match. Och så åker vi ut mot Gnaget till exempel. Ja, men då är liksom, då är allt skit. Men här får vi liksom en värdemätare på riktigt, se var vi står någonstans. Åker vi ut, ja, då är det surt, för vi missar chansen att få med att AIK i en semi, vilket jag tycker vore helt fantastiskt. Men det är liksom det enda jag ser som negativt, att vi får Häcken och att vi inte får Guys. För nu blir chansen mindre att vi får AIK i semi. För det vore ju väldigt surt om vi missar en semifinal mot Gnaget i Svenska Cupen.
Vad har ni sett någonting av Häcken i cupen hittills?
Nej, inte alls. Nej,
jag har gjort det.
Ja, de vann mot Värnamo 2-0, körde över Norrby med 4-0, sen kryss mot Sundsvall i sista matchen då.
Men det jag sett, jag fick nästan att Sundsvall har varit ganska bra faktiskt, vilket är jättekonstigt med tanke på att de tappat Erik Larsson och Danielsson till exempel. Men nej, men alltså Häcken är lite grann som, ja, som det alltid är, det är inte riktigt sant heller, men det är ganska spännande framåt. Men när Giffarna satte stopp för deras frammarsch, då är det ganska udda, så då blir det fort lite minipanik i laget. Det händer liksom ingenting, när de inte lyckas med det man har tänkt sig, men det gäller ju för de flesta lag. Men de har ju varit väldigt bra på försäsongen också, men jag tycker de kastade in Crespo, tror jag var igår, va? Som gjorde avgörande mål, men så jäkla bra ser de inte ut, tycker inte jag.
Nej, jag tycker, jag är helt övertygad om att vi vinner mot Häcken. Jag tycker vi har,
jag menar, övertygad.
Men jag, alltså, jag är rätt optimistisk oftast när det gäller Djurgården, och jag tror att vi vinner,
alltså, mot Häcken. Människor hatar mig.
Nej, men jag är alltid så, jag är optimistisk inför varje. Jag vill ha derby varje vecka. Jag älskar derby fast vi torskar.
Trots att vi inte vunnit något under hela din tid som supporter.
Eller?
Ja. Nej, men du var ju typ 15 sist vi vann.
16.
Okej.
Okay. Ja, men jag har ju upplevt många derbysegrar. Men i alla fall, jag tror jag tycker ändå, vi, som jag sa i början, att vi har en enorm stabilitet i backlinjen.
Det ska bli jätteintressant att möta ett bra lag. Ja, alltså, och intressant. Inte roligt, men intressant.
Ja. Och Men jag tycker inte att Häcken, alltså det känns så jävla typiskt här, att man ska slentrian säga, alla så kallade expertjournalister och allihopa ska hela tiden slentrian säga att Häcken ska vara med i toppen. Nu är ju Andreas Alm, han har ett bra track record, men jag tycker truppen, den är inte så jävla bra.
Fanut gone, sämre på länge, det är den ju.
Fanut gone, Crespo jätteosäkert kort, Paulinho jätteosäkert kort, Binakov, hur bra är han? Nej, han lämnar i Malmö. Han försvann till Malmö. Exakt, även det. De tappar en bra vänsterback.
Hur bra är han egentligen? Jag tyckte inte han var så jävla bra förr. Jag förstår inte att
Malmö... Nej, men det inte ut för mig.
Nej, absolut inte. Det är, på tal om det, skjut med Malmö. Nu ska de dumpa Bonke Innocent. 10 miljoner köpte de honom för. Sarfo 13 miljoner. Det är 23 miljoner.
Men vet du vad det värsta är? Det kommer inte märkas ens.
Nej, tyvärr inte, kanske inte.
Det är det där som är det sura när man har det. Alltså, de har råd att göra enorma misstag. Om vi går tillbaka 10 år, 2008, när Djurgården spenderade sina sista pengar, så att säga, på Kirinj och sen Oremo, vi hade inte råd att göra de misstagen. Vår kan inte resa oss efter det. Men Malmö har ju det kapitalet att de bara kan, ja, shit happens.
Jo, kanske, lite så. Men ja, det, men jag vet inte, jag är inte så superimponerad av Häcken. Det som är, det som är jobbigt är ju att det är så mycket, så mycket spel i potten. Det är ju väldigt viktigt. Man får helt övertygad om att AIK vinner mot Örebro, så
den här, ja, matchen är Örebro är helt värdelös. Alltså liksom allting, att en minst 2-3-0 vinst till AIK skulle vara.
Okej, okay, om jag frågar det, vill ni att Örebro slutar AIK, eller vill ni ha AIK i semi?
Ja, men alltså, hellre Örebro.
Alltid Örebro.
Okej, okay, ja, där är vi oense. Jag har hellre AIK.
Jag vill hellre ha titta.
Ja. Jo då.
Jag tar hellre att vinna ett derby och
jo, men vänta,
om du kan garantera mig att du vinner derbyt, så lovar jag det också.
Alltså, innan allting var klart, fick jag välja innan, så hade jag velat vara Gais. Gais är klassiskt, jag hade velat tycka det var skitkul. Dessutom tycker jag Gais spelar ganska bra fotboll faktiskt. Nummer två hade väl alltså Bayern. Vi hade kört över dem totalt. Deras Chaparral försvar.
Det har jag känt senaste fem gångerna jag mött dem också.
Men det, ja, men det, alltså, allvar, så dåliga som Bayern är nu, det har de inte varit på hur länge som helst.
Jag förstår, var ju så dåliga i fjol också när vi skulle möta dem. Och så hade de ju knappt ihop till en bänk. Och så ändå så lyckades de på något sätt slänga in Stefan Batan som, ja.
Ja, det är de poäng. Men det jag sett, det har ju varit katastrof. Det är så dåligt så att det finns inte på världskartan.
Det roliga hade ju Billborn inte varit med i den matchen. Då hade vi vunnit derbyt. För att Mickelsen hade ju aldrig tagit in Batan. Han hatade ju tydligen Batan.
Mm-hmm.
Så då, så det var tack vare den avställningen vi förlorade det derbyt. Här är det ett sådär knivhugg gest mot Billborn när han plockade in Batan.
Gjorde
han det? Billborn tittade tydligen upp där på läktarna och bara, vad fan har du på dig? Sen mördade efter matchen. Kanske lite krydd, men ja.
Lite krydd. Vad gjorde han för gest då? Liksom?
Nej, jag vet inte. Det var vi har hört. Vi har hört att det var liksom, eller i alla fall att Mickelsen, Det var inte en favorit kan man säga.
Vi måste ju ändå kommentera, även om Bayern åkte ur nu. Alltså, när Tankovic får frågan liksom, är det inte det här vi ska vinna? Det är allsvenskan vi ska vinna. Det måste ju vara årets citat alltså.
Tankovic var bra tydligen. Eller jag kollade.
Han var bra. Alltså, han har varit bra i ett par matcher nu liksom, men du vet,
han gör inga poäng.
Nej.
Han lyfter,
det är en poängspelare
Bayern
som inte gör poäng.
Ja, han lyfter, men han ska ju lyfta Bayern med poäng. Han ska inte lyfta Bayern med att göra ett snyggt väggspel som ser bra ut på TV-rutan.
Han påminner mig om Tobias Sana på det sättet att han är en poängspelare, lite. Men han gör ju fan inga poäng.
Nej, men det känns så här, när man ser honom spela, du kommer inte göra några poäng. Alltså det är så här, det känns inte som att han kommer göra det. Det finns liksom ingen edge man ser hos honom så här, ja, men du kan göra poäng. Jag ser liksom inte hur han ska lyfta Bayern. Och lite som Tobias Sanna, vad har han för kvaliteter? Kanske lite fin så det är lös situationer, men
hans poängrekord är 2 poäng på en avsnitt säsong, Tobias Sanna.
Är det det? Nej, är det det? Riktigt?
Ja. Det är sjukt jag hört.
Han har gjort 1+1 3 säsonger. Han gjorde 2+0 en säsong.
Sjukt.
Men jag tänkte så, det är lite, det är lite liksom bara statistikmässigt, att vi har inte släppt in några mål. Vi kommer ju släppa in ett slump skitmål liksom. Det är ju alltid så. Man släpper ju alltid ett skitmål. Det är ju så. Det går inte att hålla nollan hur länge som helst.
Nej. Men det känns i alla fall stabilt med vi går in med en himla trygghet och vi har hemmaplansfördel. Det ska man inte underskatta. Vi brukar vara bra mot Häcken, va? Förra året slutade båda matcherna kryss. 2016 vann vi hemma. 2015 vann
vi hemma. Nej, 2016 vann vi hemma. Det var kryss borta, 0-0 borta, var det så.
Ja. Förra året, 2016 torskade vi borta.
Det är svårt att säga när det är tredje tränaren på 3 år för dem. Alltså det är,
ja.
Det gäller ju oss också.
Ja, exakt. Men liksom dra. Det är så att säga att vi är bra mot Peter Gerhardsson lag liksom, utan
Nej, det är klart, det är helt olika. Ja, det, men ibland, jag menar, kolla, Crystal Palace inför matchen mot United har ju, hade aldrig vunnit. Nu ledde de med 2-0 och tappade 3-2. Det sitter i väggarna. Nu har inte vi så bra, vi har inte så bra statistik. Vi har inte så bra statistik mot Häcken heller, så.
Nej, men jag skulle bli väldigt förvånad om inte vi vinner, så kan jag säga. Jag tycker det är,
jag tyckte
Östersunds förra match var ganska bra faktiskt. Jag tycker att när man kollar på till exempel AIK och Malmö, så har de verkligen inte briljerat, men man ser ändå, alltså, i bra lag det finns en kvalitet, det kan stå och väga, men plötsligt så bra lag så levererar de där plötsligt den där kombinationen eller den där djupledslöpningen eller vad som helst som sen avgör matcherna. Det är ingen slump. Men jag tycker de har, väldigt få av de här matcherna jag har sett, har de kommit upp till någon högre nivå som är bättre än det vi har stått för. Ja, och definitivt inte Häcken, säger jag, tycker inte, det finns ingen anledning att inte tro att vi ska vinna det här.
Nej, jag tycker inte att det är AIK, det är så här, det blir lite att de här stjärnspelarna ger ansvar till varandra och man hittar inte de här djupledslöpningarna. De får liksom inte till det, och nu har de haft ganska taskigt motstånd, så motivationen kanske inte är på topp, men ja, jag vet inte, det blir, jag tror i alla fall att vi vinner mot Häcken.
Mm. Fan, men vi rundar av med lite silly. Vi kan ju ta den pucken att den evigt beryktade Djurgårdsspelaren Omar Edari idag ska på för Sirius.
Jättebra för Sirius. Det är precis vad de behöver.
Om Östkan hade haft större inflytande över vilka som kommer in och ut i Djurgården, så tror jag att han hade spelat Djurgården sedan länge, Omar Edari.
Ja, det är inte helt omöjligt.
Sen om det, alltså, surre som har gått var att Bosse ville ha Jonathan Ring och Östkan ville ha Omar Edari. Men och där är väl hugget som stuckit, kanske vem som
Ring är bättre det.
Ring, ja, men jag tänker också så här, Ring signar 3 år. Omar Edari vill nog spela max 1 år till Allsvenskan. Han vill nog inte signa längre än 1 år. Och det är för en klubb som Sirius kan nå på honom.
Men samtidigt måste man ju, som, han måste ju också någonstans inse hans värde på marknaden. Han kunde gå var han ville som bossman nu. Ingen ville ha honom.
Någon deal sprack i Australien och så här, liksom, jo, det är inte...
Nej, men var det dit han ville? Melbourne i Australien, var det det som var hans dröm? Nej, jag tror att liksom, han är för gammal liksom, relativt sett, även om jag tycker han är väldigt bra fotbollsspelare.
Han har bara gjort en säsong i svenska högsta ligan liksom.
Ja, jag säger det är för lite för att vara så gammal för att man ska satsa på. Är inte ens som bossman, är det någon självklarhet? Jag tror han värderar sig själv lite väl högt. Det som nog har varit bäst för honom, det var att han hade signat med Djurgården redan med höstas till en lägre och fått visa upp sig i Djurgårdens säsong. Det tror jag hade gjort honom mycket mer nytta.
Ja. Ja, men det, absolut.
Det gäller faktiskt Ertun också när han kom hem. Han hade också höga tankar om sig själv.
Och nu, ja, därför är han kvar i Kalmar.
Ja, nej, men det är en spännande resa han är ute efter, just säga.
Ja, Kalmars resa nu var toppen, som han ska vara med på i 12 månader till.
Ja, herregud. Nej, men det, jag tycker idag är en jättefantastisk spelare. Jag tycker det är fantastiskt, men jag tycker det är en väldigt bra spelare. Sirius behöver en sån spelare, så jag tror de fick lite jackpot där. I och med att ingen annan var så intresserad av honom.
Ja, det var så jävla kul. Jag läste så här, svenska fans, Sirius sida, så skrev de just om det. Så här, var så jävla hypade att få Edari till Sirius för att ha gått kräftgång i gruppspelet och sådär. Så bara, han kunde välja med alla Stockholmsklubbar, men väljer Sirius. Det här är en klassvärvning vi får in utan dess like. Han bara, softa nu.
Ja, verkligen. Men tror ni att det händer med mer då? Jag tror inte vi tar in någon vänsterback. Men jag tror att det blir en forward.
Jag tror på
Boye Touré.
Jag tror han landar i Djurgården.
Det finns ju ingen annan som behöver honom lika mycket som jag.
Problemet är att det har gått surr om att Dalkurd är sugna också på honom, och de behöver verkligen en forward, och där finns det verkligen pengar. Om det, alltså, det finns ju folk där med pengar liksom, som
men var inte de intresserade av Edari också, läste någonstans?
Ja, kanske. Ja, det har jag inte läst, men det är... Det hade till. Alltså, jag hoppas hårt på Börja Traj. Jag tror att vi får in en anfallare. Jag skulle gissa vad det är Börja Traj. Men jag hoppas på honom. Jag tror inte det blir en västback.
Jag kan ju tycka att det är lite, alltså, inte så sent är det ju inte, men jag kan tycka att det är lite underligt. Jag vet att Bosse vill göra en bra deal och så här, men om de verkligen, jag tror inte Börja Traj var, oavsett vad första valet, jag tror det var någonting annat man hade gått på. För annars hade man stängt honom tidigare. Man hade förhandlat ner hans prislapp och
Men det är väl kanske det man gör med tiden liksom. Jo. Det kanske har varit benhålla på den här 10 millar prislappen fram tills nu i mars liksom. Eller fram till att januarifönstret stängde helt enkelt. Och så spelar man, har man lite is i magen och väntar ännu längre och...
Grejen, det jag gillar med det jag gillar med Börje Turej ändå, det är att han har ju faktiskt gjort två solida säsonger på raken. Så en är superrättad riktigt bra, en är allsvenska riktigt bra. Det visar ju som, det är svårt att få, om du tittar på massa andra namn som har figurerat, så, du kan ta sån som Ola Toivonen, din hetande liga för dig, så han har ju fan inte gjort några mål. Alltså det är jättemånga av de här som kommer hem och tycker det här är en klassspelare, så kollar man många poäng de har gjort, ingenting. Alltså,
ja, men sen finns det också beviset på den andra sidan. Rosenberg, noll mål i West Bromwich, kommer hem totalt annan till allsvenskan.
Fast det är väl det största, det är det största happening någonsin tycker jag. Alltså jag kommer ihåg när de värvade honom och såhär, fattade ingenting. Och så har han varit dominant i allsvenskan.
Men du tyckte att det var en dum värvning av Malmö?
Nej, men jag tyckte att det var överhypad. Alltså jag trodde liksom att han hade inte levererat någonting utomlands.
Eller Werder Bremen var han ju riktigt. Ja, men nu ska vi inte vinna. Men...
Han gjorde 14 mål en säsong i Werder Bremen. Och det är, det är bra.
Och nio assist.
Men det var inte där han kom från ju.
Nej, det här var, nu snackar vi i säsongen 2007-2008.
Jo, men jag menar att alltså, han har kvalitet, det är
länge sedan. Nej, men absolut. Jag tror det är jättebra med en spelare som har gjort mål och som får spela ett lag som kommer göra mer mål också. Alltså bara en sån enkel grej tror jag gör väldigt mycket.
Alltså, jag tror det är mycket viktigare att värva en spelare som har gjort mycket mål nyligen än att värva en spelare som har, eller som har varit bra några, för några säsonger sedan, men fortfarande inte fått balja någonting. Jag tror det är som sitter i huvudet ganska mycket på frågor som då.
Om jag bara lyfter namnet Nya Samosek, tror ni att det finns någon möjlighet alls?
Jag vet inte. Men det är klart, Djurgården har ju stämt av läget där kan man ju säga. Och
de har ju gått in i säsongen med fyra stycken utländska spel och han är en av dem.
Ja, de är registrerat som liksom spel. Han var på läktaren i första matchen för att de får bara spela med tre. Och så torskar de med 8-0.
Det är det sjukaste jag hört. Alltså. Bra debut för de där atletkollegorna. Men han har ju, han kan ju välja att braka med sitt målsnitt.
Ja, alltså jag tror inte att Djurgården eller Sverige är hans första val för honom om han skulle bli. Han hade chansen att stanna här sist också, men det fanns ju större pengar utomlands att han drog dit. Och det ska man ju inte klandra honom för. Men alltså, att han skulle ha någon så här superdröm om att spela Djurgården, det tror jag inte.
Nej, tror inte jag heller. Men ja, nej, vi får se. Jag tror ju att det blir Boja Traj. Jag hoppas på en ny vänsterback. Annars står vi där med en renodlad vänsterback och det är en skade, en back med en skadehistorik.
Ja, det är egentligen mer logiskt med en vänsterbacksvärvning. Alltså det vi får ett överflöd offensivt, men vi får också ett, om vi skulle ta in en forward. Men det är också kanske en nödvändighet om vi vill vara med i yttersta toppen.
Tveklöst.
Ja. Har vi något mer att tillägga?
Nej, fy fan vad dröm om att Gnaget till semi.
Alltså jag vet inte. Därmed för mig bara typ flera timmar och ren ångest rakt igenom.
Ja, det älskar man.
Nej, jag vet inte fan man gör det alltså.
Jo, men man älskar ångest inför matcher. Det är det liksom man
inför kan jag köpa, men under själva matchen så tycker jag det är bara en pina rakt igenom.
Tvärtom, när matchen väl är igång, då kan jag bara fokusera på matchen och inte. Men alltså jag försöker liksom, jag samlas absolut inte på någon pub innan derbyn och säger att jag bara Jag åker in så sent som möjligt, försöker på vägen dit lyssna på poddar som inte alls har med fotboll att göra, helst inte sport alls, så att jag bara inte ska försöka hålla, försöka tänka på något annat än att det är derby så länge som möjligt.
Mm. Jag försöker ladda upp alltid flera timmar innan. Det blir ju några pilsen extra också, men men jag tycker ju att det är fantastiskt med uppladdningen innan och allting och allt vad derby innebär. Jag tycker att det är en stor fest inför, och det är, det kanske inte är alltid, men jag tycker att det är alltid liten extra känsla att ladda upp inför ett derby timman innan än en vanlig serielungsmatch. Det är någon extra atmosfär som är, man älskar, och det här med ångest, jag tycker bara att det är härligt att ha. Inte under matchen, då är det ju hemskt. Man är ju för fan rädd när AIK har inkast på egen plan.
Precis, så är det. Men som jag spelar här som jag tycker är lite konstigt att det inte har nämnts någonting. Om jag säger inte att Djurgården är intresserad av, men så här, Molins, varför har inte ingen nämnt grejer med Molins egentligen?
Känns det som en gnaget värvning nu.
Nej, men
den typen av...
Ja.
Är det inte uteslutet för honom då, om det inte är Malmö?
Men alltså,
det verkar ju skurit sig där i Malmö för...
Ja, och han har ju inte fått spela sen de började producera, att de inte fick lön, jag tror det sen i december eller någonting, så har han inte spelat en enda match. Han spelade alla matcher fram till dess och gjorde mål och allting. Och sen fick de inte lön, och då började de protestera. Då satte de med dem här på bänken, och hans kontrakt går ut nu i sommar, och han spelar ingenting. Det hade varit en sån här skit, men, tycker jag, en galet spännande som så här värvning.
Ja, verkligen. Alltså, jag tycker han är grym. Mm. Alltså, kommer du ihåg när han kom tillbaka och sköpt hem guldet i Malmö 2013? Alltså, det är helt sanslöst. Alltså, den hösten är ju nästan topp 5 allsvenska spelare under 2000-talet.
Ja, och, men innan dess en misslyckad utlandsaktion, och efter hans knäskada det har ju inte hänt något.
Men Malmö supportrar är ju fan puckade. Jag kommer ihåg när Rosenberg hade kaptensbilden och gnällde över bengaler. Då hatade Malmö supporterna Rosenberg för att kritisera supporterna och skrev Molins, det är vår kapten, Marcus, du kan dra. Och sen nu, typ ett år senare, så de är tifo på honom. Alltså Rosenberg alltså. Så det är inte ovanligt att det... Ja. Att det skär sig med deras spelare.
Nej.
För att sedan ge dem ytterligare förtroende. Men det är Malmö FF också. De är ju som de är.
Jag tycker oavsett att det var det galet så här, prestige och profilvärvning perfekt. Och man har gjort en så här kort tid fram till sommaren eller vad som helst. Liksom. Mm.
Och det tycker jag är någonting vi behöver. Vi behöver en jävla boost i.
Håller med.
Jag tycker att vi... Alltså de här gruppspelsmatcherna, J Södra Degerfors, det är för dåligt. Alltså det är för låga publiksiffror. Det känns inte som att det är det där draget kring Djurgården.
Ja, vi är bortskända snabbt. Det är ingen vinter där vi värvar Kim Källström och Jonas Olsson den här gången.
Nej, men det är fan 5500 åskådare mot Degerfors. Det är 6000 mot Jönköping. Det är inte tillräckligt bra.
Det
är inte tillräckligt bra. Det ska, och mot Häcken det kommer 7000 kanske. Det känns inte som det här draget finns.
Kuppen har historiskt sett inte lockat folk så hårt heller.
Nej, det är väl så. Förra året mot Degerfors var vi förvisso 7000 trots att vi hade Kim i laget i hans debut.
Ja, det drog nog minst ett tusental på egen hand.
Jag tror också. Det. Alltså, det var det.
Alltså hypen som var då, det var ju...
Ja, men det lockar ju inte så många fler uppenbarligen under säsongen. Mm. Måste man ju nämna. Vad hade vi med i säsongskort?
Jag vet inte.
Eller nej, inte säsongskort, men många publiksiffror. Jag tror vi hade 2000 mer i snitt.
Men det är omöjligt att säga vad vi hade haft utan. Alltså vi vet inte.
Jo, men vi slutar trea, vi var med i toppen hela säsongen.
Mm.
Ja. Men vi får aldrig facit på vad det varit utan en viss spelare liksom i...
Jag trodde det skulle ge en större boost. För det var ju mycket så här att nostalgiska supportrar kommer tillbaka som upplevde guldåren med Kim och Isak. Men jag tror inte den boosten blev alls, om man kanske
Jag tror det avgörande för att inte att det drog iväg ännu bättre. Det var ju fortfarande väldigt bra. Det här var ju bästa publikåret vi hade sedan, vadå, 63 tror jag. Så tokigt är det inte.
Absolut, men jag
tror att det stora avgörande, det var när vi förlorade mot Malmö hemma när vi skulle ha vunnit. Hade vi vunnit den matchen hade vi haft bra häng och det hade lockat säkert 2-3 tusen i snitt mer resten av hösten, garanterat.
Mm. Jo, men jag tycker så ibland så säger man så här att hur bra kommer vi bli när vi är bra på planen? Mm. Vänta tills den dagen. Jag tycker ändå det året, det var förra året, men det hände inte så mycket över det. Jag menar, den matchen vi kunde söka Europa mot Gisöd, då var vi 12 000.
Mm. Fast det är inte, jag tror inte det funkar inte så. Du måste bygga det där successivt efter år efter år.
Absolut.
Det är kul att gå och se Djurgården, Djurgården vinner.
Absolut.
Djurgården har bra spelare, Djurgården har profilvärvningar. Det tar tid liksom. Jag tycker det var bra uppryckning, men det är klart att vi kan ännu bättre. Men...
Ja, absolut. Ja, absolut. Det är också, om vi skulle snacka ursätt, så är det här en minst lika lång diskussion. Mm. Hur med publikrekrytering alls. Men det är så här, ja, bästa publiksnitt sedan 63. Det blir så här, ja, det är ju bra i och för sig, men vi har inte haft de arena förutsättningarna och vi har inte haft det laget sedan vi flyttade in på Stockholms arena också. Men ja, någon annan gång.
Oavsett så tror jag vi vinner på måndag och vi vinner med 2-0.
Mm. Och vinner mot Gnaget med 3-1.
Vi vet inte om vi ska möta Gnaget till semien, så att det kanske blir Örebro.
Då hade jag blivit besviken.
Jag har varit nöjd.
Nåja, känner vi oss nöjda?
Yes.
Ja,
okay.
Verkligen.
Då avslutar vi det här och så hörs vi kanske en efter Häcken igen.
Mm.
Det hoppas jag.
För derbyt.
Eller hur?
Mm. Ja, fy fan alltså. Mm. Tack och hej.
Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.